Hej och välkomna till podden Bokprat. Vi som står bakom den heter Malin
och Hanna och vi jobbar som bibliotekarie på Jenny Nyströmskolan i Kalmar.
Tillbaka till podden.
Välkomna tillbaka. Och idag konstaterade vi nyss här så handlade väldigt mycket om kvinnor.
Ja, det
på olika sätt.
Vad härligt säger jag. Vad har du med dig för första bok som jag, eller snarare, jag ser vad du har med dig och Jag vet ju att den har väldigt lokal förankring.
Ja, det har den ju. Det här är ju både Sverige och utomlands kan vi ju säga. Och Småland för den delen, för den människan som det handlar om här. Föddes inte så jättelångt härifrån.
Mm.
Alla har ju följt, tror jag, historien om Saida Catalán.
Ja.
Och det hemska mordet på henne och hennes kollega. Hon jobbade ju på FN. Och utredde någonting i Kongo, förstår vi. Och i samband med det så blev hon mördad. Och det här har ju varit mycket på medier och på nyheter. Och en av de journalisterna som började intressera sig för detta och började gräva i det. Åkte runt, intervjuade folk och sådär. Han har skrivit en bok om det. Så det här är Mordet på Saida Catalán. Och det är ju en slags reportagebok, ska vi säga. Det är ju inte skrivet som en skönlitterär bok eller något sånt, utan det står som en biografi. Om Saida, och det handlar mycket om Saida, om vem hon var och vad hon gjorde och hennes väg till den här positionen i FN där hon jobbade som en slags utredare då. Och hon är ju född här omkring och vet att många känner ju hennes syster, vi också och också hennes mamma, de har jobbat här på skolan. Så att det finns ju mycket, kanske för många, en rätt så nära anknytning till den här historien på olika sätt, just för att det är en person som Man känner hennes familj och sådär.
Ja, och det kan ju också göra att det är mer stort i den här delen av landet. Alltså att vi pratar mer om det.
Så kan det vara. Absolut. Så den här journalisten Staffan Lindberg, han har skrivit den här boken. Och han berättar om liksom vad var han när han hörde om de här morden och det. Och innan dess så säger han att han kanske inte hade sett bara pejl på Saida då, men han blev ju som sagt väldigt, men vad ska man säga, nyfiken är fel ord, men man blir gripen av den här, det här som hände. Så han börjar ju gräva och han åker ner till Kongo och flera gånger och försöker gräva i vad som hände, för det som händer här är ju att efter att Saida och hennes kollega Michael Sharp, heter han, amerikan, de försvann. Alltså de skulle ut på en resa, träffa någon, intervjua någon eller vad det nu var, i ett speciellt område av Kongo som är lite av ett, vad ska man säga, som ett litet rebellområde. Det är väldigt mycket våldsamheter där, det är väldigt mycket laglöshet generellt i Kongo, men speciellt i det här området. Och där var då Saida och Michael och skulle göra någonting. Och på den resan så försvinner de. Och det tog ju ett par veckor eller flera veckor innan det uppdagades vad som faktiskt hade hänt med dem. Att man insåg att okej, de har blivit mördade. Man har hittat deras kroppar och så. Men det som då Lindberg här försöker nysta i är faktiskt att klargöra vad det var som hände. För att här är jättemycket hemlighetsmakeri. Det är jättemycket dolda agendor. Det är våldsamheter som man knappt kan föreställa sig. Och vet man inte så mycket om Kongo, det här är Kongo Kinshasa ska vi säga. Kinshasa är huvudstaden i Kongo. Man kallar det ibland Kongo Kinshasa för att särskilja den här. Det här är ju det här Demokratiska republiken Kongo istället för det andra landet Kongo. Att det är ju ett land som är otroligt präglat av våld sedan väldigt lång tid tillbaka. Och det får man också en förståelse för i den här boken. För han gör faktiskt, tycker jag, ett rätt så bra jobb med att måla upp den här bilden. Vad är det för slags land som Saida var i? Och framförallt då, vad var det för någonting som hon grävde i? För det är också någonting som inte riktigt Nej, men jag tror kanske inte att medierna alltid har belyst det så bra, för att det har varit lite okänt. Hon jobbade ju inte, vad ska man säga, det är inte så att det här var ett jättepublikt arbete.
Nej.
Utan det här var sånt som man förstår gjordes väldigt mycket bakom, lite bakom lyckta dörrar, bak under. Alltså det påminner ibland lite grann som värsta spionhistorien. Mm.
Men när du säger det så tänker jag, för mig att jag har läst någonstans om att hon hade en penna med inspelningsfunktion.
Ja.
Och det har inte de här rebellerna som har hittat och mördat henne förstått. Utan den där pennan har ju kommit rätt personer i händerna.
Det, till exempel den här pennan är ju rätt så viktig då för att, att Staffan skulle kunna få en bild av vad det är som har hänt och vad det är hon har, vem är det hon har varit på spåren, för det har inte heller varit klart. Hon har ju liksom inte, hon har inte delat det här med så jättemånga just för att inte riskera någonting, inte prata med fel person, att det ska läcka ut och sådär. Så innan han lyckas lista ut vem är det för hemsk person som hon faktiskt är på spåren här och vilket. För den här regionen där hon blir mördad, det är egentligen inte det, den regionen som hon i huvudsakligen har jobbat med, utan en annan region. Och i den regionen så finns det då en man som har väldigt mycket makt. Han har en egen milis, som en egen militärgrupp som han har satt upp själv. Han skapar sig massa fördelar och rikedomar på bekostnad av befolkningen och de rikedomar som finns i Kongo. Det finns ju väldigt mycket naturrikedomar där som används och utnyttjas på olika sätt. Och som en del av det här, för att manipulera folk till att göra som han vill, så använder han sig av väldigt hemska, vad ska man säga, myter och lögner. Och för att rekrytera folk och få dem att göra de hemskheter han vill, så säger han att nu, då ska de liksom få någon slags kraft av en viss blodsdryck de ska dricka. Och det är då här det här fruktansvärda kommer in, nämligen att han beställer en massa våldtäkter på små flickor.
Nej, fy.
Från fattiga delar av den här, av den här delen av landet då. Och det är det som Saida har grävt i för att komma till botten med de här hemska övergreppen mot barn. Och hon är då på jakt efter den här kan som ligger bakom allt detta. Och det är det, där kommer den här pennan in.
Mm.
Att hon har ju då vid något kritiskt läge när hon känner att vi kommer inte längre. Hur ska vi få honom, hur ska vi samla bevis?
Mm.
Så inser hon att vi måste spela in honom, vi måste få det på inspelat.
Ja.
Så hon hittar i en annons och det finns bilder av den pennan i den här filerna som, det var inte, det fanns andra filer som hon lämnade efter sig utöver pennan då, och de hade ju Staffan redan och tittade på, och då såg han en bild på en sån där penna där. Undrar om det blev någonting av det, och sen dyker den pennan upp då. Så att det är verkligen som, om det inte hade varit så fruktansvärt så hade man kunnat säga att gud vad spännande det är. Alltså för det är så otroligt, man tror att det händer det här på riktigt, man tror att det är bara spion filmer och romaner och sånt som tar upp såna här, allt detta lögn, alla lögner och allt hemlighetsmakeri och inspelningspennor och det är undercover-grejer. Så att man är nästan sådär, man är delvis förbluffad över att det här har pågått och det har hänt och att, en, att man tänker som en vanlig FN-arbetare jobbar på det här viset.
Ja, väldigt okonventionellt.
Ja, och samtidigt så är det ju, det är en så otroligt våldsam och hemsk historia. Så att ja, det är svårt att sätta fingret på vad man ska säga egentligen. Men otroligt läsvärd. Och det jag kände var när jag läste den här, eller när jag började eller bestämde mig för att läsa den, så tänkte jag, ja, men jag, man kan inte annat än beundra Saida Catalán för sitt mod och för sin vilja att faktiskt jobba för en bättre värld och så. Och hur hon kastar sig in i de här farliga situationerna för att hon tror på att hon måste göra en skillnad. Och då tänkte jag så här att hur kan man visa respekt för det på något vis?
Mm.
Jo, men jag kan välja att sätta mig in i vad det var hon gjorde.
Precis.
Jag kan faktiskt se till att jag vet nu vem den här hemska karen är. Och att det inte på något vis kan tystas undan mer.
Nej, men precis.
Utan att det kommer till ytan, att vi tar del av den här historien. Och ja, otroligt upplysande var den. Och jag tycker att den är skriven på ett sånt sätt att man verkligen förstår hur intensivt och vilket grävande det här har varit. Sen träffade ju aldrig Staffan Saida, så han kan ju inte säga liksom vad hon tänkte eller så, men han försöker ändå måla upp den bilden. Han har ju också väldigt mycket material till sin grund. Han har ju pratat både med Sairas syster Elisabeth och hennes mamma Maria. Ja. Och pratat med kollegor på olika håll. Och sen har han ju haft hela hennes dokumentbank då till sitt förfogande. Ja. Så att han har ju, skulle jag ju tro, fått en väldigt bra bild av läget och hur hon jobbade och vad hon jobbade med.
Jo, för det är lite det jag känner att hennes mamma och syster har lite som mission, att vi får inte glömma Saida. Vi ska se vad hon gjorde och komma ihåg hur hemskt det blev. Men det är ingen tårdrypande historia de vill förmedla, utan de vill ju vara ganska sakliga i sin förmedling av detta, tycker jag.
Ja, precis. Och de har ju velat att det ska klargöras vem var det som mördade Saida.
Såklart.
Och eftersom det har varit så, men utredningarna har varit så konstiga, det har varit, man har förstått att det har legat mycket i detta och att det har varit ett politiskt spel i Kongo, men också kanske lite från FNs sida att det har varit oklart om man har gjort allting och verkligen, för att man kanske tycker att det finns andra faktorer här som kanske man inte vill kompromissa eller som skulle kompromissas om man är för liksom, för
ja, de har
hård
lite,
för i detta då.
Ja, de har ju verkligen en balansgång att gå.
Ja. Så att jag tycker att man får upp verkligen, man får en rätt tydlig förståelse för händelseförloppet och också en förståelse för situationen i Kongo. Det är många bitar här som faller på plats och det är kanske sånt område som det har faktiskt inte belyst så jättemycket i media. Det finns andra nyheter som kommer och som får högre prioritet. Mm. Och det kanske beror delvis på att man vill ha sånt som säljer. Men det kan också finnas en annan faktor bakom att det är nedtystat. Att det finns väldigt duktiga människor som ser till att sånt här inte kommer ut. Som sätter skräck i människor och ser till att ingen pratar och så. Jag tycker nästan att man ska läsa den här typen av böcker. Just för att det är såna, det, nu låter det som att det är ju en hemsk historia. Mm. Samtidigt är det inte så att det är massa detaljer i den som gör att den känns obehaglig eller så. Det är jobbiga ämnen, men jag är rätt så känslig för sånt. Och jag tyckte inte att den var
för mycket
svår att läsa på det viset. Utan jag kunde läsa den med behåll utan att jag kände att jag blev liksom illamående eller så. Så jag tror inte att den är jobbig för känsliga läsare på det viset. Men jag tycker nog faktiskt att det här är ett sånt som man bör hålla sig uppdaterad på, just för att de här människorna riskerar ju faktiskt sina liv för att påverka och göra någonting. Och det ska vi respektera. Ja, det blev lite långt snack om Saida här, men jag vet att du har ju en också väldigt bra och, vad ska man säga, debattvärd bok kanske, ett bra ord.
Debutbok också.
Debutbok också.
Ja, det är hennes första ungdomsroman. Kristina Amand. Hon är dansk-palestinier själv. Och boken handlar just om, vi befinner oss i Köpenhamn där den utspelar sig. Och det handlar om en dansk flicka men också om en invandrad flicka. Scheherazade. Jag tror att jag uttalar det.
Ja.
Du var ju sen när jag sa det första gången skrek du, ja, Tusen och en natt.
Ja, det är ju, så heter ju hon i Tusen och en natt.
Ja, och det är precis därifrån hon har fått sitt namn. Mm. Hennes pappa har ju älskat Tusen och en natt och berättat den för henne och tycker att det här namnet är så himla vackert. Men Scheherazade, hon är ju 17 år och hon vet väl egentligen inte så mycket annat. Jag tror faktiskt att hon är född och uppvuxen i Danmark, så att hon är ju lite i den här kulturkrocken mellan att då vara muslim kontra att vara dansk ungdom. Men mamman och pappan lever ju, framförallt mamman lever som en ganska strikt muslim och det, hon ber och det ska bära slöja och såna här grejer. Och det måste ske, jag kommer säga ske istället i fortsättningen, jag känner att det är lättare för mig att uttala. Och ske måste också göra det, men hon slits ju så oerhört mycket mellan det här. Men sen när hon är 17 år i alla fall så blir pappan helt plötsligt inlagd på sjukhus för han har dåligt hjärta. Och det beror ju på att han har en posttraumatisk stress efter den här flykten när de flydde för sina liv. Plus att han då har grävt ner sig i att sitta och titta på tv och på krigsscener från sitt gamla hemland. Och det är liksom det han fyller dagarna med ungefär. Han sitter där och tittar och blir upprörd och grejer över det här med kriget och sådana saker. Och höjer rösten och har liksom lite aggressivt beteende. Det kan liksom flyga en toffel och så slår han sönder någonting. Och han tar piassavakvasten och slår i taket för att grannen spelar för hög musik. Och han är väldigt så... Han är lite av stereotypa bilden av hur en invandrad man kan agera som det här. Att man är väldigt högljudd och väldigt
utåtlevande.
Ja, utåtriktad, utåtlevande och allt det här. Men han beskrivs som ganska kärleksfull någonstans ändå. Men han blir intagen på sjukhuset. Och She och hennes mamma åker dit för att besöka honom, men jag tror att pappan ligger och sover, så She, hon går ner till chokladautomaten eller till kafeterian. Så vid chokladautomaten ska hon köpa sig en varm choklad, och helt plötsligt börjar någon prata med henne, och det är en tjej som heter Thea som är på sjukhuset. Sen mamma är inlagd, för hon ligger i koma efter en olycka. Och de börjar prata med varandra, och Thea är liksom en sån, hon, när She säger vad hon heter så, ja, fint namn, och sen så ingen kommentar om att hon bär slöja, ingenting. Och för She är det här väldigt ovanligt, hon är van vid att bemöta sig, varför är du slöja och såna här saker. Så för henne blir det lite av en, det blir en väldigt annorlunda upplevelse, och de börjar prata med varandra och skämta och hitta varandra ganska snabbt och inse att oj, vad skönt det här var att ha någon att skämta med som befinner sig lite i samma situation. Att man någonstans kan få gå tillbaka och vara tonåringen, men inte vara tonåringen med en sjuk förälder. Utan de kan liksom få vara tonåringen en stund. Och så måste de gå i alla fall, och då säger Thea så här, men du hittar mig i telefonkatalogen. Det här låter så härligt att säga att du hittar mig i telefonkatalogen. Och She känner ju någonstans att det var någonting med Thea som liksom väckte någonting i henne. Så att de, hon får i alla fall kontakt med Thea. Men det här att hon då umgås med en dansk flicka ses ju inte helt med blida ögon, ska vi säga. För hon är ju verkligen uppvuxen. Alltså det står uttryckligen i boken att hennes pappa främst säger att du är vår pil in i framtiden. Mamman tycker att ja, men du är klart att du ska bli läkare, du ska gifta dig med en god man och du ska skaffa många barn. Men She själv är ju mer intresserad av att främst sitta och skriva och kanske måla. Hon är inte alls intresserad av att bli läkare. Så för henne blir det här väldigt så slitigt mellan att vara den här dygdiga muslimska flickan kontra att vara den här danska flickan som hon ju kanske hellre vill. Alltså vad vill hon och vad vill familjen och vem ska hon lyssna på? Och Thea då som kommer från en dansk familj är bara, men det är ju bara att ta av sig slöjan och strunta i den, det är väl ingen som bryr sig, det är bara att tala om för din mamma att det är så här. Ja, men det går inte. Ja, men varför går det inte? Därför att. Och där märker man att det är kulturskillnader, måste man säga. Men när pappan då hamnar på sjukhus så är han ur vägen och mamman jobbar natt, och det är då tillfället erbjuds att She kan åka hem och träffa Thea, för de har ju nämligen börjat inse att det finns ju någonting mellan dem. De har ju börjat inse att de liksom är kära, förälskade då. Och det här blir ju väldigt konfliktfyllt för She. För hon känner ju någonstans skuld för att hon gör det här. Hon vågar inte riktigt visa att hon är ute. För hon tänker, tänk om någon vän till familjen ser mig, då är det kört. Men hon klarar av det i alla fall. Och sen så inser hon att någon kommer hem morgonen efter, så kan hon inte komma hem tomhänt. Utan då får hon, för då är ju mamman redan hemma. Så då får hon slinka förbi och köpa med sig lite frukost. Så här, jag tyckte vi var värda färsk frukost här på morgonkvisten. Så hela hennes liv börjar bygga ganska mycket på lögner. Men sen är det i alla fall så vid ett tillfälle. Så träffas de på sjukhuset igen för att besöka sina föräldrar. Men så står de ute i korridoren. Och det är ju bara 10 år sedan. Och de kan inte hålla sig utan ställer sig och kysser varandra. Och då kommer Shes mamma. Ja, det är verkligen en aj. Jag ska inte säga mer, för det här börjar det hända väldigt intressanta saker. Men det här är en helt fantastisk bok. Jag fick ju tips av en kollega på Stagneliuskolan om den här. Och hon hade också läst klart den nu, så vi har hunnit byta några ord om den. Och vi sa att det är inte en vanlig bok, just för att den handlar om en muslimsk tjej som är homosexuell. Det är inte riktigt det man stöter på så mycket i litteraturen. På så sätt så blir den väldigt, väldigt intressant. Och sen är det faktiskt så här att inuti boken, nu ska jag visa Hanna, vi kan visa er det med bilder sen också i podden. Att det här avsnitt, där är plötsligt det handskrivet och sen så är det ihopklippt med bilder och allting. Och det här någonstans förstärker själva historien.
Är det som lite att det är hennes dagbok? Eller är det lite henne, att hon har skrivit så?
Ja, det är någonting sånt där. Så det kan vara till exempel när pappan vid ett tillfälle börjar, han slänger någonting så att deras vitrinskåp går sönder, och sen så berättar hon, det får man bara liksom veta i största allmänhet i den tryckta texten. Ja. Så när man kommer in i den här handskrivna så blir det mer, ja men då resonerade mamma så här och det här hände och såna här saker. Så det blev en väldigt fin förstärkning av texten, ska jag säga, och de här inträffar ändå hyfsat ofta. Det är ju säkert en uppåt 10-15 stycken i boken. Det är en jättefin bok, skulle jag säga. Och just att författaren då själv har, hon förstår ju någonstans det här slitsamma, och jag tyckte verkligen att hon fångade det på många sätt. Hur saker och ting nog förmodligen är. Jag kan ju bara gissa utifrån det jag har hört ifrån elever eller själv läst på annat sätt. Men en jättefin bok, tycker jag. Väl värd att läsa. Och just att man måste inte följa sina föräldrars drömmar. Man kan faktiskt följa sina egna drömmar.
Fint.
Ja, verkligen.
Det var ett fint avslut på den här podden, tycker jag.
Vi börjar med ett mord och går över till en fin kärlekshistoria.
Ja, precis. Det är högt och lågt och vitt och brett.
Mm. Ja, men det gillar vi.
Vi hörs nästa gång, får vi se vad det blir då.
Det kan ju finnas en tidsstyrd aspekt, men det märker vi.
Ja, det får vi se.
Ja, hej då på er. Thank you.